Podden Historia Nu har blivit en plats för samtal och gemenskap där historieintresse möter gedigen forskning och kunskap. Nu har du som lyssnare möjlighet att för så lite som 35 kronor i månaden bidra till poddens utveckling och slippa reklam och sponsorbudskap. Betalar du 60 kronor i månaden får du dessutom unik bonuslyssning. Läs mer och registrera dig via www.historia.nu/premium.
Vad som är så märkligt i början av kriget är att man låter de här fångarna röra sig väldigt fritt i samhället. Ja, men till exempel så de här krigsfångarna, de går i kyrkan tillsammans med de svenska församlingsmedlemmarna. Vi har sett exempel på krigsfångar, vare sig de är liksom ryssar, danskar eller tyskar, som går på krogen tillsammans med svenskar. Och ja, men överhuvudtaget så verkar det som att man umgås ganska fritt. När jag tittar då på de här krigsfångarna i Uppsala så har jag sett att i början så har man väldigt tydliga kommunikationsproblem. Ja, men de svenska myndigheterna försöker utreda ett slagsmål mellan de ryska krigsfångarna. Och man försöker helt enkelt lista ut vad är det de bråkar om egentligen. Och då måste man göra det här genom flervägstolkning, så att man får kalla dit en präst som tolkar svenska till latin, och sen är det då en av de ryska fångarna som kan latin som tolkar latin till ryska, och så fram och tillbaka. Men jag kan se sen att några år senare så har de här ryska fångarna, åtminstone några av dem, definitivt lärt sig svenska.
Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Under det stora nordiska kriget från 1700 till 1721 tog Karl XII:s armé tusentals danska, ryska, saxiska och polska soldater som krigsfångar, som i vissa fall tvingades stanna i 20 år i Sverige. Många krigsfångar utvecklades tidigt mellan de stridande länderna. Men runt 15 000 krigsfångar hölls fångna i Sverige under det stora nordiska kriget. Fångarna spärrades inte in i läger, utan levde tillsammans med lokalbefolkningen i snart sett varje svensk stad. En del gifte sig och skaffade sig barn med svenskor, andra tvingades eller lockades att kriga för Sverige. Välkommen, Olof Blomqvist, som är doktorand i historia vid Stockholms universitet. Välkommen.
Tack så jättemycket, kul att vara här.
Ja, jättekul att du är här. Jag lyssnade på dig under historiedagarna i Visby och blev väldigt fascinerad av den historien du berättade om krigsfångar i Uppsala under Karl XII:s tid. Men du, hur vanligt var det att man tog krigsfångar under de här åren?
Alltså? Jo, men man kan väl säga så här att i stort sett i alla stora eller mindre drabbningar under kriget så kommer liksom krigsfångar som en slaggprodukt av det. Och det var väl lite det som blev min ingång i det här ämnet från första början för massa år sedan när jag väl började med det här. När man läser om skildringar om fältslag till exempel så dyker alltid fångarna upp i marginalen.
Var det många fångar vid olika slag? Om vi tar slaget vid Narva då, som var ju ett av de här tidiga slagen som gick väldigt bra för Sverige. Mm. Var väl liksom, hur många fångar handlade det om, om man tog det sånt till?
I Narva vill jag minnas att det handlade om kanske 10 000.
Alltså det är så många. Alltså.
Det är ju ofantliga siffror när vi tillfällen då. Jag tror att jag för mig att vi slaget vid Frauerstadt 1706 när en svensk armé besegrar en saxisk polsk armé, så så tar man väl 5-6 tusen fångar där.
Men det var alltså på den här tiden måste ju det, ja, och även idag skulle du väl ställa till logistiska problem.
Absolut.
Du måste ju nästan bara flytta alla de här fångarna.
Det blir ju... Och det är ju också det stora problemet man ställs inför oftast efter ett slag. Vad gör man med de här människorna som vi har tillfångatagit?
Men det var självklart att man inte skulle avrätta dem eller så? Eller?
Om man får kalla det så dåtida krigslagar eller uppfattningar om vad som var rätt i krig så skulle man ju inte döda fångarna. Det finns just från det stora nordiska kriget och det här slaget vid Fraustadt som jag nämnde precis, så finns det en episod som har blivit ökänd där den svenska överbefälhavaren bestämmer att man ska avrätta de ryska soldater som har slagits på den saxiska sidan. Alla de krigsfångarna, de massakreras efter slaget. Den händelsen har väckt en hel del liksom kontrovers, alltså hur man ska tolka den egentligen. Och en vanlig tolkning där har varit att det handlar om, vad ska jag säga, protorasistiska föreställningar om ryssar som undermänniskor.
Alltså så det fanns sådana redan på den
tiden? Ja, det finns någon som hävdar att det är det som spelar roll där. Medan andra forskare då, och jag väl kanske mer hör kanske till det här andra lägret då, som menar att det fanns andra motivationer bakom den massakern. Sen är ju en massaker alltid en massaker. Liksom. Ja. Men från svensk sida så motiverade man de här massavrättningarna med att de här ryska soldaterna hade vänt sina rockar ut och in under slaget. Vilket kan låta väldigt märkligt. Men,
vad innebär det?
Därför att de här ryska soldaterna de hade gröna rockar med rött foder. Medan deras saxiska allierade hade röda rockar med, nu kommer jag inte ihåg om det var vitt foder kanske på dem. Och att in före själva slaget så ska ryssarna då ha vänt sina rockar ut och in. Eller de ska ha fått order om att göra det. För att det skulle bli lättare att se skillnad på vän och fiende. Så att saxarna inte skulle tro att de var svenskar. Men från svensk sida, efter slaget, så tolkar man det här som att ryssarna försöker dölja sin identitet. Att de försöker låtsas som att de är saxiska soldater. På 1700-talet och 1600-1700-talet generellt så är det här med att försöka låtsas vara någonting man inte är. Det är något av det mest liksom subversiva man kan göra. Okay. Så att den svenska överbefälhavaren menade här att ja, men då har, genom att försöka låtsas vara saxiska soldater så hade ryssarna i det här läget de hade förverkat sin rätt att behandlas som soldater.
Men det var inte precis som att de var spioner. De var uniformerade soldater.
Nej, precis. Alltså, det är ju i vilket fall som helst så ter det ju sig som ett otroligt övergrepp ur ett modernt perspektiv. Och man kan väl säga att inte ens då så höll väl riktigt de argumenten, för att när det är väl lätt att skratta åt det så här 300 år efteråt, men att när den här nyheten väl når Stockholm så blir alla där väldigt upprörda över att det här var en riktig blunder. Liksom. Politiskt snedsteg av värsta slag, så att man försöker så gott man kan tysta ner vad som har hänt här. Om man talar om det som brukar kallas det lilla kriget, alltså gerillakrigsföring.
Det förekom
hela tiden i... man ska säga, i de stora arméernas periferi.
Ja.
Så olika spaningstrupper som rider ut och möter varandra och sådär.
Men det var mer egentligen spaning och sen så hamnar man i olika typer av strider.
Jo, men precis. Ja. Men det är samtidigt sådana strider förekommer hela tiden under kriget. Och på många sätt så är de kanske... de är mer vardagliga och kanske ibland mer avgörande än vad slagen är nästan. Eller de spelar en otroligt stor roll för hur kriget drivs. Men hur många fångar som egentligen liksom dödas på plats i de situationerna, det är ju väldigt svårt att veta så här i efterhand. Men den största chansen en krigsfånge hade att överleva, det var... ifall när soldater ger upp i grupp. Och kanske till, kanske ännu hellre då när man har officerare som kan kapitulera.
Också,
ja, men precis, som formaliserar den här så kallade kapitulationen. För att det kan man säga, det gav en slags legitimitet till att man skulle upphöra att slåss.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men föraktade man soldater som hade gett upp, eller var det liksom bara en del i krigets regler liksom? Eller var det liksom, det fanns ingen sån här patos att man skulle kämpa till sista blodsdroppen eller såna?
Man kan väl säga så här att man talade ju väldigt mycket om att kämpa till sista blodsdroppen. Nu var det väldigt sällan man gjorde det, för det hörde till ritualen
att tala så,
att man skulle tala om att slåss till sista blodsdroppen. Även då sa man att en soldat som hade givit upp, och om väl motståndaren hade accepterat att fienden hade gett upp, då hade soldaten rätt att behålla livet efter det. Så det var, man ska säga, inskriven i den internationella rätt som fanns på den här tiden.
Hur behandlades desertörer då, när det kom? För jag utgår från att ett krig som pågår så här länge, så det måste ju ha blivit en del desertörer ändå.
Ja,
behandlades de som vanliga krigsfångar, eller fick de någon?
Nej, alltså man ska ju, även då så gjorde man gjorde väldigt stor skillnad på en desertör och, okay, och en krigsfånge. Så att desertörer, de kunde man mer eller mindre skjuta på plats.
Men då känns det ju ganska meningslöst att desertera.
Ja, det kan man ju säga. Sen gör ju folk det ändå. Men sen ska man väl då säga att sen gör man ju inte alltid det heller ändå. För det var ju väldigt vanligt under den här tiden. Jag ska säga, det var ännu vanligare på 1600-talet. Även om det fortfarande sker under 1700-talet. Att man, när man tar krigsfångar, så tvingar man dem, eller man uppmuntrar eller tvingar dem att byta sida. Okay. Att gå med i ens egen armé. Och det verkar som, vad jag kan se i de studier jag har gjort, så verkar det som att alla är ganska, är väldigt, alltså från statens sida så är man väldigt medveten om att den enskilda soldaten kanske inte har så mycket val. Nej. Alla gånger. Så att i just Sveriges fall då, så går Karl XII ganska tidigt i kriget, så går han ut med order om att om man hittar svenskar bland tillfångatagna fiender, alltså hittar man svenskar i fienduniform, så ska man ställa dem inför krigsrätt, för att, ja, men då döma om de är desertörer eller
var
inte.
Det var själv avrättning då? Eller
som ja, nej, det är det det inte är. Och det är det, som, är det som, jag tycker, som jag tycker är så intressant här. Att det var långt ifrån självklart att de, alltså det var inga skenrättegångar det här. Utan de här soldaterna hade en given chans att kunna överleva. Så kunde man argumentera man på ett någorlunda trovärdigt sätt på att man hade blivit tvingad, så fick man gå fri. Jag har ett tydligt exempel på det, och det är en urmakargesell som heter Westfall. Förnamnet har jag inte koll på.
Men som han, kom ifrån?
Ja, han är då, om jag förstått det rätt, det är lite oklart i källan, men det verkar som att han kommer från Stockholm och är då, ja, då har då blivit upplärd som urmakargesell i Stockholm. Och som alla hantverksgeseller skulle göra på den tiden, så ska han sen, när han har gjort klart sin utbildning i Sverige, i Stockholm, så ska han ut i världen på sin gesällresa för att lära sig hantverket på andra håll också. Och enligt hans enligt egen uppgift då, så ska han ha kommit till Köpenhamn. Och det här är alltså då mitt under brinnande krig, så kommer den här svenska urmakargesellen till Köpenhamn.
Och börjar, dålig koll på det realpolitiska läget.
Men så börjar han, eller så kanske inte spelat så stor roll för honom här då. Men han kommer till Köpenhamn, börjar arbeta hos en urmakarmästare i Köpenhamn. Måste låna pengar av honom för att klara uppehället, men lyckas aldrig tjäna in tillräckligt mycket pengar för att kunna betala tillbaka skulden. Och så blir då den här mästaren mer och mer irriterad, och till slut så säljer mästaren honom till några danska värvare. Så blir han då plötsligt dansk soldat. Och det här ska man väl säga, det här är ju då vad han själv berättar för de svenska myndigheterna. Så ja, men han blir dansk soldat, deltar då i den danska invasionen av Skåne 1710, och blir tillfångatagen i slaget vid Helsingborg, där den svenska armén mer eller mindre utplånar den danska invasionshärden. Väl i fångenskap då, så skriver han skriver till sin pappa i Stockholm, som sen då för hans talan inför myndigheterna och förklarar att min son här har hamnat i danska armén mot sin vilja. Och då blir han faktiskt frisläppt också. Mm.
Men jag har ju läst en annan intressant artikel du skrev om en officer, en dansk officer som hade sitt ursprung i Sverige. Men för honom gick det inte lika bra.
Nej, verkligen inte. Han hette Fredrik Salgård och växte upp i Bohuslän, men i unga år så flyttade familjen till Norge, och när Stora Nordiska kriget väl bryter ut, så blir han dansk sjöman och avancerar sen till att bli kapten i danska flottan. År 1718 så tillfångatas han av svenskarna, som då känner igen, på något sätt, det är väl lite oklart, så får man reda på att han kommer från Sverige ursprungligen. Och så ställs han inför krigsrätt. Där blir han dömd till döden och i slutändan arkebuserad. För att
vara landsförrädare. Det kan man ju tycka lite orättvist, för vad jag förstått så var han relativt ung när han flyttade till Norge. Han var typ 14.
Ja, men precis.
Går det att säga hur många krigsfångar som fanns i Sverige under det
stora norska? Kanske 15 000 soldater, allt som fiendesoldater.
Och hur många invånare fanns det i Sverige den här tiden?
Ja, kanske 1,4 miljoner. Någonstans där omkring.
Mm. Då är ändå 15 000 hyfsat många individer.
Ja, på den. Jo men precis. Sen ska man väl säga då att det totala antalet krigsfångar som tillfångatas av svenska arméer är mycket högre än 15 000.
Ja, det låter inte jättemycket egentligen.
Men vad som händer är att väldigt många av de här fångarna blir utväxlade redan i fält. För som du tog upp här i början, så har man ju då stora logistiska problem med hur man ska frakta fångarna, hur man ska försörja dem.
Och mot det pengar eller mot andra fångar då? Eller?
Ja, det är framförallt mot andra fångar då. För det är väl, och det är också så intressant med 1700-talets syn på det här med krigsfångar, att från ett modernt perspektiv så verkar det ju självklart, om man tittar på till exempel första eller andra världskriget, så är det ju självklart att man försöker hindra de här soldaterna från att återansluta sig till fienden.
Ja, det är ju en resurs.
Precis, ja, det är ju en resurs. Och krigsfångar är minst lika mycket en resurs under 1700-talet, kanske mer en resurs då. Men att under 1700-talet så är det, i och med att man har så stora logistiska problem, så är det är mycket viktigare för båda sidor att få tillbaka sina egna soldater än att undanhålla krigsfångar från fienden. Så att det är absurt nog en slags win-win situation, att man byter fångar mot varandra så långt man kan.
Men de som ändå hamnar i Sverige då, varför hamnar de? Jag menar, om man nu försöker utväxla, varför hamnar de i Sverige då? Är det något speciellt utsnitt, eller är det mer liksom att historiska...
Till viss del så handlar det, jag ska säga i grund och botten så handlar det om att de olika sidorna, alltså Sverige och Sveriges fiender, inte tar lika många krigsfångar. Okay. För att när man väl gör en sån här fångutväxling så... Ja, men det är lite grann som att när man byter spelkort med varandra på skolgården. Mm. Att man byter ett mot ett. Så en menig soldat mot en menig soldat. En kapten mot en kapten. Mm. Och om ena sidan har fler kaptener än den andra har, ja, men då ställer man upp en växelkurs att säg, nu höftar jag lite grann här, men säg kanske 10 meniga soldater för en kapten och 2 kaptener för den överste. Men kan man utjämna det lite grann.
Jag läste en intressant artikel, eller du har skrivit ett antal artiklar om krigsfångar i populärhistoria. Mm. Och bland annat så var det olika det var en del så här officerare då som man försökte utväxla, ja. Eller som ville bli utväxlade, men det var inte alltid så här själv. Men det verkar lite krångligt ibland alltså.
Ja, absolut. Och det jag skrev om i den artikeln handlade då om ryska krigsfångar i Sverige.
Det var till och med någon ambassadör som man följde i många år.
Precis. Och där har vi ju då från på bägge sidor att när kriget väl bryter ut år 1700 så finns det ju massa civil personal, både svensk civil personal i Ryssland och rysk civil personal i Sverige. Och alla de blir krigsfångar när kriget börjar. Och de allra flesta av dem blir väl också egentligen kvar i Ryssland respektive Sverige kriget ut. Så alltså 20-årig fångenskap, vilket är ganska... svårt att tänka sig.
På den här tiden blev väl inte folk så överdrivet gamla?
Nej, precis. Att det är en halv livstid i alla fall. Ja. men återigen då till frågan varför just fångar kommer till Sverige, så handlade det då om att de olika staterna eller kungarna måste ju då komma överens om att få till stånd en sån här fångutväxling. Och det stora problem som uppstår i relationen mellan Sverige och Ryssland är helt enkelt att Karl XII och Tsar Peter inte kan komma överens om en sån fångutväxling. Och till viss del så handlar det om att efter slaget vid Narva, som du nämnde här precis i början, så har den svenska armén tagit väldigt många ryska fångar. De allra flesta av de här 10 000 meniga fångarna, de släpps fria redan på plats av logistiska skäl, för att man inte har möjlighet att försörja dem. Men alla de högre officerarna, de skickas tillbaka till Sverige. Men så vid den punkten i kriget så har den ryska sidan knappt tagit några svenska fångar alls. Och så då tänker man ju då från svensk sida att ja, vi tjänar ju ingenting på att lämna ut de här ryska fångarna. Så vi håller hellre på dem. För nu har vi, ja, här har vi gräddan av den ryska officerskåren. Så de får gärna vara kvar här i Sverige. Och där, så att de första åren i kriget så försöker den ryska sidan ja, men väldigt målmedvetet försöker förhandla fram en sån här fångutväxling med svenskarna. Och Karl XII blå vägrar rätt igenom. Sen har vi slaget vid Poltava 1709. Då blir förhållandet helt det omvända. Då finns det plötsligt 20, kanske nästan 30 000 svenska fångar i Ryssland. Och då blir den svenska sidan väldigt måna om att få till en fångutväxling. Medan det är ryssarnas tur att vägra. För då ser inte de längre någon anledning att släppa tillbaka fångarna.
Nej, just det. Men vart hamnade i Sverige? Vart hamnade krigsfångarna? Var det stora läger eller liksom, hur såg det ut?
Nej, utan det, och här kommer vi åter då till den här frågan om logistik, att den svenska staten hade inte resurser för att upprätthålla fångläger på någon större skala. Det tar väldigt mycket både folk och pengar för att upprätthålla någonting sånt. Så vad man gör istället är att man delegerar försörjningsansvaret för de här krigsfångarna på enskilda lokalsamhällen.
Så det var inte den svenska staten som betalade för deras uppehälle, utan det var typ småstäder eller små...
Jo, alltså så här, man fördelar då de här krigsfångarna på i stort sett... ja, men man fördelar dem över hela det dåvarande svenska riket, över hela det svenska och
till
även
städerna,
finska...
Till olika
städer. Ja. Och jag tror väl att jag vågar mig till att hävda att alla, i princip alla städer i dåvarande Sverige hade en större eller mindre grupp krigsfångar.
Hur såg städerna ut på den här tiden? Jag vet att du har ju tittat närmare på Uppsala. Mm. Vad är det för, hur stor var Uppsala på 1700-talet? Början på 1700-talet?
Nej, alltså de här städerna är ju väldigt små.
Några tusen, inte ens
Uppsala,
tusen.
Uppsala har då 2000... Ja, men knappt 2500 invånare. Och då ska man ju då säga att Uppsala är en av de större städerna i Sverige på den här tiden.
Men det är rena byarna alltså.
Ja, alltså det är väldigt små städer. Även, man ska säga, även med samtida mått mätt, om man tittar i en europeisk kontext, ja, så är de svenska städerna väldigt små.
Om man jämför med idag, nu bor jag i Stureby, men tidigare bodde jag i Årsta. Jag tror att där bor väl typ 18 000 människor bara i Årsta.
Liksom. Ja, det är så väldigt svårt att föreställa sig idag hur små de här orterna faktiskt var. Ja. Och hur
det
lite
måste ju
urbaniserat
även innebära
Sverige
att
var.
De här fångarna stack ut.
Ja, absolut. För när de väl kommer då till de här städerna, så i vissa fall så i vissa städer så har man man kanske har ett slott eller någon större byggnad som staten äger där man kan inhysa fångarna. Men i rätt många städer så är den enda egentliga lösningen att man inkvarterar de här fångarna som inneboende hos civilbefolkningen.
Men var de tvungna att ha speciella kläder eller liksom var de tvungna att på något sätt visa att de var krigsfångar?
Egentligen inte. Inte vad jag har kunnat se. Jag vet att det finns exempel från trakterna kring Visingsö där man senare under kriget från år 1716 så upprättar man faktiskt ett fångläger där.
Men det är det enda fånglägret?
Det är det enda egentliga fånglägret. Men där så finns det exempel på att man tvingar fångarna, eller åtminstone ryska krigsfångar, att de ska raka sina huvuden för att identifiera dem som fångar. Men man kan säga att det är ju då ganska sent i kriget.
Men det är återigen det här kanske en väldig bitterhet från den svenska sidan när man håller på att förlora kriget.
Ja, alltså jag tror framförallt att det handlar om att ju längre kriget går, desto mer börjar man uppfatta de här krigsfångarna som ett säkerhetsproblem. För vad som är så märkligt i början av kriget är att man låter de här fångarna röra sig väldigt fritt i samhället. Eller åtminstone, det är märkligt återigen från ett modernt perspektiv.
Ja, ja.
Men att...
Men då kan man ju inte uppfatta dem som ett hot.
Nej, det verkar inte riktigt som det. Men till exempel så de här krigsfångarna, de går i kyrkan tillsammans med de svenska församlingsmedlemmarna.
Men var de inte ortodoxa?
Om vi då talar om alltså danska eller, eller tyska fångar som är lutheraner. De får då gå i kyrkan tillsammans med den svenska församlingen. Vi har sett exempel på krigsfångar, vare sig de är liksom ryssar, danskar eller tyskar, som går på krogen tillsammans med svenskar. Överhuvudtaget så verkar det som att man umgås ganska fritt.
Men lärde man sig svenska då också?
Ja, de här ryska krigsfångarna, de gör faktiskt det.
Det är 20 år.
Ja, nej, men precis. Har man 20 år på sig så blir man väl så illa tvungen. Men i början av, återigen, när jag tittar då på de här krigsfångarna i Uppsala så har jag sett att i början så har man väldigt tydliga kommunikationsproblem. Det finns ett rättsfall jag har hittat där de svenska myndigheterna försöker utreda ett slagsmål mellan de ryska krigsfångarna. Och man försöker helt enkelt lista ut vad är det de bråkar om egentligen. Då måste man göra det här genom flervägstolkning. Så att man får kalla dit en präst som tolkar svenska till latin.
Ja.
Och sen är det då en av de ryska fångarna som kan latin, som tolkar latin till ryska. Och så fram och tillbaka.
Det där. Låter som viskleken där.
Ja, men precis. Ja. Men jag kan se sen att några år senare så har de här ryska fångarna, åtminstone några av dem, definitivt lärt sig svenska. Och kan börja prata med civilbefolkningen på tumman hand.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Men du sa här då, som i Uppsala, var man inhyst då i slottet då? Eller?
I början så håller man de här fångarna på Uppsala slott.
Men det var inte som i cell? Man var satt liksom inte inlåst i cell?
Nej, alltså det är precis. Man kan ju inte föreställa sig det här som egentligen fängelsevistelse. Utan det är väl någon slags mellanting att... de här fångarna ska då i nominell mening... vara instängda. De ska vara instängda i källaren till slottet. För till saken hör att Uppsala slott har brunnit ner till grunden.
Okay.
Bara några år tidigare här. Så det är egentligen en rykande ruin med en källare kvar. Ja. Där man fortfarande kan inhysa de här fångarna. Men i praktiken så springer de här fångarna ut och in ur slottet ganska mycket.
Mm.
För till exempel så fungerar det så att de får underhåll av den svenska staten. De får ett dagligt så kallat fångtraktamente om 3 öre silvermynt om dagen.
Vad räckte 3 öre silvermynt till?
Jag kan inte säga exakt vad det räckte till. Räckte det till
att hålla sig mätt i alla fall?
Men man kan väl säga så här att de som fick fattighjälp under samma tid fick klara sig med ungefär hälften.
Okej, okay, så det var bättre att vara krigsfånge än
att leva på fattigvård i alla fall. Sen så verkar det ju som att det var ganska lite pengar i alla fall, så att många av de här fångarna, de som kan, de försöker förbättra sin livssituation med olika extraarbeten.
Mm. Var de uppskattade då som arbetar och sånt? Eller?
Ja, men vad jag kan se så, man kan väl säga särskilt de danska och tyska fångar som kommer till, om vi talar om Uppsala då, de som kommer dit. De blir uppskattade för att många av dem är hantverkskunniga.
Okay.
De har blivit utbildade hantverkare innan de har tagit tjänst som soldater. Och i Sverige under kriget så råder helt enkelt en skriande brist på hantverkare. Det är arbetskraftsbrist i allmänhet, hantverkarbrist i synnerhet.
Är det mansunderskott också? Eller?
Ja, det är ett enormt mansunderskott i Sverige. De beräkningar som har gjorts av de svenska förlusterna under kriget säger då att ungefär 200 000 svenska och finska män stupar under kriget. Och det här, som vi då tidigare sa, på en befolkning av ungefär 1,4 miljoner.
Mm. Och det är ju också då i de aktiva åldrarna.
Ja, precis. Att omräknat i...
Så att man räknar i vissa demografiska skikt
betyder det här att ungefär mellan en fjärdedel och en tredjedel av alla män födda mellan 1680 och 1705, någonting sådär, alltså de som var i vapen för ålder under kriget, ungefär en fjärdedel till en tredjedel av alla de männen stupar under kriget. Så att här har vi, alltså det är en fullständig demografisk katastrof egentligen för det svenska riket. Och vad jag argumenterar för i min forskning är att de här demografiska förhållandena får en väldigt fundamental betydelse för hur man ser på de här krigsfångarna också.
Okay. Att, man ser dem som en resurs? Då,
ja, men precis. Att de fyller en... De kan fylla ett behov i det svenska samhället, och det vill säga då behovet på unga arbetsföra män.
Mm.
Och det här, jag skulle säga att det tydligaste exemplet på det är det faktumet att väldigt många av de här fångarna, åtminstone i Uppsala, gifter sig med svenska kvinnor.
Okay.
Så om man talar specifikt då om de danska krigsfångarna, så är det ungefär hälften av dem
som gifter sig
med svenska kvinnor.
Blir de svenska medborgare också? Eller, eller undersåtar? Jag använder fel begreppsapparat här.
Ja, man ska väl säga så här att de blir... den svenska staten... man ska säga att de sträcker ut det som en möjlighet till fångarna. Mm. Att de kan bli svenska undersåtar. Och flera av dem, de allra flesta av dem som gifter sig i Sverige, ansöker också om att... får slå sig ner i Sverige permanent.
Får de det eller får de tillstånd?
De får tillstånd till det, men det visar sig vara väldigt ihåligt. Mm-hmm. Därför att det dröjer bara några år. De ansöker då om tillstånd 1713, men 3 år senare, då 1716, så har liksom krigsläget förändrat så pass så att då verkar det som att den svenska staten helt enkelt glömmer bort det här löftet, och så tvångsvärvar man alla de här fångarna till svenska armén istället.
Okej.
Så att det slutar ju kanske, det är ju ingen berättelse som slutar lyckligt egentligen.
Nej.
I det här fallet, just det här fallet 1716, så hävdar i alla fall den svenska staten att det är ju egentligen inte tvångsvärvning det här, utan vi tillåter dem att frivilligt gå med i svenska armén.
Ja.
Sen verkar ju då, man ska säga, 1700-talets svenska stats uppfattning av vad som är frivillighet verkar inte riktigt stämma överens med någon slags modern definition av frivillighet. Nej. Så det kan man väl lämna därhen. Men däremot så finns det tidigare exempel på så 1706 då, när Sverige sluter fred med kurfurstarna av Sachsen, som man har legat i krig med då sedan 1700. I det fredsfördrag som sluts mellan Sachsen och Sverige så går den saxiska kurfursten med på att Sverige ska få behålla alla saxiska krigsfångar som man har tagit under kriget. Först ska man då växla ut så många saxiska fångar som det finns svenska fångar i Sachsen. Men alla de fångar som blir över efter den utväxlingen, de ska Karl XII få behålla som personligt krigsbyte. Och egentligen då göra vad han vill med. Och i praktiken så betyder det här att Karl XII, han trycker in alla de här fångarna i den svenska armén. Så man sätter upp ett specifikt fångregemente som då enbart bemannas av de här saxiska för detta krig.
Men det var inte så någon slags straffregemente då, utan det var bara att man höll isär dem från de vanliga trupper.
Ja, nej, precis. Alltså, det där är också, för det där är någonting som jag har försökt gräva lite i och har väl än så länge inte riktigt kommit fram till något slutgiltigt resultat. Just hur man från svensk sida egentligen ser på det här fångregementet. För att man fortsätter, alltså kriget igenom mer eller mindre, så fortsätter man benämna det här regementet för fångregemente och för de här soldaterna som saxiska fångar. Fram till någon gång, ja, så där 1715-16 kanske, när det verkar som att de har liksom tjänat den svenska staten så länge så att nej, men nu betraktar vi er inte riktigt som fångar längre, utan nu är ni faktiskt svenska
soldater. Men på den här tiden då använder man väl inte legoknäktar och sånt? Ursprungligen så var det väl inte så ovanligt att soldaterna böt liksom,
nej, precis,
alltså under, om man betalade bäst.
Nej, men precis. Om man tittar på till exempel 30-åriga kriget så var det ju standardförfarande där.
Men det var det inte under det stora nordiska
kriget. Nej, det var det inte under det stora nordiska kriget. Däremot så är det ju en vanlig missuppfattning att man inte hade legosoldater under det stora nordiska kriget.
Det hade man.
Det hade man. Man hade de så kallade värvade regementen. Alltså dels så bestod ju den svenska armén av det som väl idag kanske betraktas som just karolinerarmén, det vill säga de indelta soldaterna. Men de utgjorde aldrig en majoritet av den svenska armén, utan man kompletterade alltid de här indelta regementena som då var bondesöner på landsbygden som fick ett litet torp som de kunde försörja sig på i fredstid och sen i krigstid så skulle de ställa upp som soldater i armén. Men det här räckte aldrig för att täcka arméns hela behov av personal. Så att vid sidan av de här indelta soldaterna så hade man alltid värvade regementen. I de soldater som tjänade de här värvade regementena, de verkar ha haft en lite större tendens att gå med på att byta sida frivilligt just också.
Vad gjorde man när man tog fångar här? Du har redan berört det lite perifert, men man gör ändå en ganska stor skillnad mellan officerare och meniga soldater.
Absolut.
Hur märks det här när de kommer till Sverige?
Det märks ju till exempel på att de meniga soldaterna, som jag beskrev tidigare här.
För de pratar om i Uppsala, det var bara meniga.
Precis, soldater. I Uppsala så är det bara meniga soldater. De har inga officerare där. Och det har också att göra med att man är väldigt noga i Sverige med att skilja officerare från sina soldater. Man vill inte att de ska bo på samma ställe. Helt enkelt för att det betraktas som en säkerhetsrisk. Så att medans de meniga soldaterna då blir antingen då inkvarterade i olika slott eller så får de bo som inneboende hos civilbefolkningen. Så officerarna, de får väldigt stor rörelsefrihet egentligen. Till exempel då de ryska officerarna då, som kommer i början av kriget.
Kan
de röra
sig fritt i riket?
Alltså inte helt fritt. Om vi säger då de ryska officerarna som kommer till Sverige i början av kriget. De bosätter sig i Stockholm och där så eller de de ska bosätta sig i Stockholm har man bestämt från statens håll. Men de får själva bestämma var någonstans de vill bo och de får behålla sina tjänare till exempel. De får leva ett adelsmässigt och ståndsmässigt liv.
Men vem betalade för detta ståndsmässigt?
Ja, det var ju de själva som skulle betala. För det var en förutsättning. Att man kan väl kalla det för frihet under ansvar. Att så länge de var rika nog att faktiskt finansiera sina egna utsvävningar, så att säga. Ja. Man kan ta som ett exempel på skillnaden mellan hur officerare och meniga soldater behandlas. Så har jag här en meny för en dagsmeny för två polska prinsar som satt som krigsfångar i Sachsen.
Ja.
Och det här var då det de
en vanlig
de
skulle dag,
för, precis, en vanlig dag för två polska prinsar i saxisk fångenskap.
Ja.
Till lunch, en liten korg med frukt och konfekt, kycklingsoppa, nötstek med spenat, nötstek med senap, foreller, en plommontårta, rådjursben, bakad mjölk, jag är inte riktigt säker på vad det är för någonting, och två tallrikar sallad, väldigt hälsosamt.
Ja.
Det var till lunch. Sen har vi till middag. Ännu en korg med konfekt och frukt. Grynsoppa med rostat bröd. Lammfrikassé. Gädda med citronsås. Kalvköttsgryta. Och naturligtvis smör och ost därtill.
Ja, du har ingen motsvarande
i jämförelse så kan man då säga att de meniga svenska soldater som satt som krigsfångar i Sachsen, de fick motsvarande 0,75 kilo torrt svart bröd.
Oj, det är hur många kalorier är det?
Jag vet inte, jag har faktiskt tänkt att jag måste försöka räkna ut det.
Det låter inte så.
Nej, 0,75 kilo bröd
limpa,
per dag. Ja, men det är väl
en
mindre limpa. Och sen så skulle de också få lite pengar för att kunna köpa lite kött eller fisk eller någonting sånt. Lite protein därtill.
Jag skulle säga att det där är ju svältdöden på lång sikt.
Ja, och det är inte bara du som säger det, utan det finns jag har en rapport från en saxisk läkare som skriver, han skickar en krisrapport till myndigheterna i Dresden om att en människa kan inte överleva på så här lite mat, och om vi fortsätter igenom de här ransonerna så kommer alla fångar dö.
Ja, ja.
Så att där har man de här ståndsskillnaderna, de hierarkiska skillnaderna, svart på vitt.
Just det. Men det låter ju som att det borde vara relativt lätt för de här officerarna att fly.
Ja, alltså det förekommer ju en del flyktförsök. Ja.
Men inte någon en mass liksom?
Nej, det finns ju ett ganska spektakulärt flyktförsök där en rysk överste och hans följe kapar en svensk fångtransport och seglar den tillbaka till Ryssland.
Okay.
Och det blir liksom en stor propagandaseger i Ryssland när de väl kommer fram. Men det är väl egentligen, det är väl liksom den enda riktigt storskaliga flykten. Det är ju då och då så är det någon officer som lyckas fly. Ofta ska man väl säga med hjälp av då alltså svenska civilister som man då mutar eller så.
Vet man hur de trivdes då i Stockholm, alla de här officerarna?
Ja, alltså man kan väl säga att de blir ju, många av de här officerarna blir ju då upptagna i, man ska säga, det svenska adliga sällskapslivet.
Händer att de gifter sig med svenska?
Nej, det har jag inte hittat några exempel på. Det finns i alla fall ett exempel på en rysk general som har en svensk älskarinna, och det kan man väl tänka sig, det kanske inte var jätteovanligt att de situationerna uppstod. Men jag tror att de här officerarna, de hade en mycket naturligare och mycket starkare koppling till den kung de kämpade för än de meniga soldaterna. Så att väldigt mycket av deras karriär hängde nog på att de faktiskt visade att de var lojala. Mer än som var fallet för de enda soldaterna. Men det intressanta med de här officerarna är ju att de får ju till exempel besök av sina familjer. Några av de här...
Händer det att familjerna bosätter sig i Sverige också?
Jo, men det hände. Några av de här ryska officerarna som kommer till Sverige år 1700, flera år senare, när de har tillbringat en 7, 8, 9 år i svensk fångenskap, och då skilda från sina familjer i Ryssland, så är det några ryska officershustrur med familjer som får tillåtelse att resa in i Sverige och bosätta sig med sina makar, som de då inte har sett på nästan 10 år. Vilket också tycker jag visar på den här märkliga inställningen man har under 1700-talet till, ja, men kanske till krig i allmänhet och till adelsmän i synnerhet, att det är väldigt mycket, vad ska jag säga, it's not personal, it's business, lite grann så. Att det är klart att de här adelsmännen ska få återförenas med sina familjer på något plan. Det är liksom, även från svensk sida så tycker man att det är inte riktigt rimligt att de ska vara separerade.
Men jag utgår från att när det stora nordiska kriget startade så trodde man inte det skulle pågå i 21 år.
Nej,
eller?
Nej, precis. Nej, det var ju för ingen som kunde tro det.
Vad var den vanliga tiden på ett krig i den här tiden?
Nu ska man väl visserligen säga att krigen under 1600-1700-talet, inte minst det 30-åriga kriget, visade ju tendenser på att, att de inte ville sluta när folk väl tyckte att det egentligen var nog. Men alltså, det var ju långt ifrån ovanligt att krig drog ut i alla fall en 5-10 år. Sen är väl då just det stora nordiska kriget, det är väl exceptionellt i den meningen att det pågår så länge som det faktiskt gör.
Men har du koll på hur svenskarna hade det i Danmark till exempel?
Ja, alltså det...
Svenska krigsfångar i Danmark.
Ja, precis. Alltså de svenska krigsfångarna i Danmark, vad jag har sett så här långt, så är situationen väldigt lik som den är för de danska krigsfångarna i Sverige. Man kan säga att i Danmark så det blir nästan en huggsexa om de här krigsfångarna. För att man behöver deras arbetskraft. Så att den danska kungen, han går ut ganska tidigt med att de svenska krigsfångar som finns i Danmark, de ska, för att underlätta då statens försörjningsansvar, så ska man hyra ut de här krigsfångarna som arbetskraft till godsägare och till jordbrukare i största allmänhet. Och så ska de då få ta över försörjningsansvaret. Och det leder till en kapplöpning mellan de här olika godsherrarna för att få tag på så många krigsfångar som möjligt för att jobba för dem.
Ja. Men det var mycket inom jordbruket då de jobbade?
Ja, precis.
Ja, just det.
Så det kan man väl säga är då en skillnad mellan förhållandena i Danmark och Sverige. Att i Sverige så verkar det...
De var inte lika populära.
I Sverige så verkar det här med att förverka krigsfångarnas upplevelse av Sverige, det verkar ha varit en urban upplevelse. Att de håller sig ganska mycket i städerna. Medan i Danmark så sprider man istället ut fångarna på landsbygden som drängar till bönder och godsherrar.
Och i Sachsen då? Var det?
I Sachsen så ser det helt annorlunda ut. Utan där så det kanske mer motsvarar någon slags modern fördom om hur man behandlar krigsfångar. Där så, koncentrerar man de svenska krigsfångar som man har tagit under kriget. De koncentrerar man till 3 olika fästningar. Ja, de behandlas ju sämre än fångarna i Sverige. Och det har mycket att göra med att i Sachsen så blir de inte, de lämpas inte över på lokalsamhället.
De blir inte integrerade?
Nej, precis. De blir inte integrerade i lokalsamhället, utan man håller dem mer eller mindre instängda i källarvalven till de här slotten. Och det finns ganska fruktansvärda beskrivningar av liksom, levnadsförhållandena i de här källarvalven. Mm. Att det är liksom nästan becksvart, fuktigt, kallt, nästan inga ljuskällor och väldigt dåligt med mat. Och det kan ju då tyckas som att det är ju väldigt inhumant alla gånger, men i Saxens fall så att man gör så i Saxen handlar nog inte, det tror jag, det handlar inte om att saxarna var egentligen grymmare än vad svenskarna och danskarna var, utan det handlar helt enkelt om att de svenska fångarna är ett väldigt stort säkerhetsproblem i Saxen, för att kriget är så mycket närmare Saxen än vad det egentligen någonsin blir i Danmark eller egentligen för den delen i Sverige. Att den svenska armén invaderar ju Saxen i slutändan år 1705. Så att de här fångarna, de är mycket mer av ett reellt hot. Så man kan nog inte tillåta sig att låta dem röra sig fritt egentligen på samma sätt som man kan i Sverige.
De slapp sitta där i 20 år.
Ja, det är för sig. Det är väl det som var trösten. Då att de faktiskt, de flesta av dem fick komma hem ändå.
Ja. Men vad har du för... Jag vet att det inte är ditt forskningsområde, men du har väl ändå läst in det på det så gott som det går. Men vilken upplevelse hade svenska krigsfångar i Ryssland? Eller vad hade de för vad fick de för erfarenheter där? Vad hände med dem?
Ja, i Ryssland så ska man väl då först säga att alltså den stora... Det handlar väl då om kanske alltså 25 till 30 000 svenska fångar i Ryssland. De allra flesta av dem kom tillfångatas i efterdyningarna av slaget i Poltava. Mm. Och det handlar då kanske om, ja, det är då kanske en 20 000, drygt 20 000 fångar som blir resultatet av det nederlaget. Bland dem så är det ganska många civilister också som följt med den svenska armén. Så att, alltså, soldatfruar och barn och annan liksom, civilpersonal i armén. De meniga soldaterna, de meniga svenska soldaterna, de skickas för tvångsarbete i skeppsvarv vid Svarta havet, i gruvor i Uralbergen, och en hel del av fångarna får också hjälpa till med att bygga den nya huvudstaden Sankt Petersburg.
Men där vet man att det var ganska många som dog.
Precis, så där är ju väldigt många som stryker med, och även i de här gruvorna och skeppsvarven, så vad jag har läst så är det alltså en stor andel, alltså kanske till och med majoritet av fångarna som dör av umbäranden där, så att det är ganska fruktansvärda förhållanden. De svenska officerarna däremot, de behandlas då bättre, och väl många av dem förvisas till Sibirien.
Okej. Men då har de en relativt fri tillvaro där?
Ja, alltså att de bildar, vad ska jag säga, de bildar små fångkolonier på olika...
Men de sitter inte i läger?
Nej, precis. Utan de rör sig ju då fritt lite grann på samma sätt som fångar i Sverige eller Danmark, även om man ska säga de materiella förhållandena är nog möjligt sämre i Sibirien. Men
får man välja mellan Sibirien och Stockholm så tycker jag, ja, så känns det ganska enkelt val.
Det var nog det redan då också. Ja. Men en ganska stor grupp av de här officerarna hamnar i Tobolsk, som det var Sibiriens huvudstad.
Ja, i Sibirien. Ja,
ja precis. Där och får då tillbringa en 10-15 år nästan i fångenskap där. Och bygger upp då ett svenskt parallellsamhälle
med
till det ryska. Ja, precis. Att då har man har ju då fältpräster som också blivit fångatagna som då grundar en svensk församling där man bygger en svensk kyrka. Man upprättar en svensk skola som då inte bara då besöks av de svenska barnen till de svenska fångarna, utan även, vad ska jag säga, den den ryska överklassen i Tobolsk. Ja, men precis. För de svenska officerarna, de var ju då utbildade i språk. Mm. De hade utbildning i matematik. Jag vet att några av dem försörjde sig som danslärare. Ja, men det fäktningslärare till exempel, att de fick användning för de olika kvalifikationer de skaffat sig hemma vid, som ju då var brist på den typen av utbildat folk i Ryssland. De svenska militärmusikanterna till exempel ska ha varit ganska uppskattade. Höll konserter.
Ja.
Och sådär. Så att man kan väl säga att det finns både liksom ljusa och mörka sidor av umgänget mellan fångarna och civilsamhället.
Mm.
Såväl i Ryssland då som i Sverige.
Har man någon siffra på, eller det under, jag misstänker att det är nästan omöjligt att uppskatta, men hur stor andel av de som tog som fångar i Ryssland kom tillbaka till Sverige?
Jag försökte faktiskt hitta någon siffra på det nu innan jag kom hit. Det verkar väl inte, vad jag kan se så verkar det inte riktigt finnas någon definitiv uppskattning av det. Men
handlar det om tusentals eller hundratals?
Jo, men det är ju definitivt, alltså det är ju flera tusen ändå som kommer tillbaka. Så att det kanske kan vara... Det kanske rör sig om en fjärdedel eller någonting sånt av de fångar som
men man ska ju komma ihåg också i den här tiden. Det här är ju tiden när pest och sånt fortfarande här igen, både i Ryssland och i Sverige.
Ja, absolut.
Så att jag menar, risken för att råka ut för en allvarlig sjukdom måste ju varit överhängande.
Ja, gud ja.
Och sen om man dessutom då kanske lever under ganska bistra förhållanden så lär inte det bli bättre. Liksom. Så.
Verkligen. Många av de här, det kanske mest tragiska tycker jag är att många av de svenska fångarna, när kriget väl är slut och de får åka hem igen, så är det många av de svenska fångarna som dör på vägen hem till Sverige.
Hur kommer det så?
Av umbärande. De är väl då i ganska dåligt skick redan från början.
Ja.
Och så klarar man helt enkelt inte att gå, som det då blir, från det, liksom det inre av Ryssland hem till Sverige.
Det är
en bra bit att gå.
Det var före Transsibiriska järnvägen.
Ja, precis.
Men du, är det här den perioden som du tittar på, för vi ska försöka knyta ihop det här lite. Mm. Är det en unik period om man ser till krig och fång, hur krigsfångarna hade det? Eller blir det någon förändring efter det här i krigen som kommer senare?
Ja, alltså det är ju också det som är min ingång till det här. Att på många sätt så vill jag ändå hävda att det här är en ganska unik situation. För att då tidigare under 1600-talet så verkar det ha varit ganska ovanligt att man håller krigsfångar under längre tid.
Man antingen
så byter man dem, eller ännu hellre så ser man till att de värvas in i din egen armé.
Just det. Så det var något kvalitativt nytt som hände här.
Ja, det verkar ändå som det. För att, och också när jag då jämför med den europeiska forskning som finns om krigsfångar, så hittar jag heller ingen egentlig motsvarighet till den här situationen i Sverige, Danmark eller Ryssland.
Och att man fick ha så pass frihet.
Ja, alltså, kanske snarare att de här krigsfångarna blir kvar så pass länge.
Okay.
Och att det i mycket verkar handla om att de här utväxlingsförhandlingarna, att de havererar gång på gång. Så att även om det finns liksom intentionen att man vill göra sig av med de här fångarna så fort som möjligt, så i slutändan så blir det aldrig så, utan de blir kvar år efter år, och då måste man successivt improvisera fram en lösning på hur man ska behandla dem. Sen om man tittar då längre fram i tiden, när vi kommer mot slutet av 1700-talet och Napoleonkrigen, där sker det en definitiv kvalitativ förändring av hur man behandlar krigsfångar.
Till det bättre eller sämre?
Till det sämre. Och det kan man väl nästan uteslutande tillskriva nationalismen som förklaringsfaktor där. Att genom den franska revolutionen så får man egentligen en helt ny syn på vad krig egentligen är. Att krig är inte längre en konflikt mellan, det är inte längre en personlig konflikt mellan två kungar, utan det är en konflikt mellan två nationer, mellan två folk. Och då blir ju plötsligt varje enskild soldat som slåss på fiendesidan blir också personligt ansvarig på ett eller annat i någon mån för fiendens handlingar. Så att fiendebilden blir mycket mer uttalad.
Och det även, har levt kvar fram till våra
dagar. Ja, det har ju levt kvar. Och med det så följer ju då också föreställningen om att det helt enkelt inte går att byta sida. Så att den här tidigare principen om att soldater ganska så smärtfritt och utan att egentligen kunna vänta sig allt för svåra repressalier kunde byta från ena sidan till den andra. Den möjligheten försvinner egentligen under 1800-talet.
För då blir man i princip avrättad.
Ja, precis. För då har man bevisat sig vara en landsförrädare.
Olof Blomqvist, doktorand i historia vid Stockholms universitet. Det var jättespännande att ha dig här idag. Ett stort tack för att du kom hit och delade med dig av dina kunskaper.
Ja, tack så jättemycket för att jag fick komma.
Ja.
Historia Nu har blivit en plats för samtal och gemenskap där historieintresse möter gedigen forskning och kunskap. Nu har du som lyssnare möjlighet att för så lite som 35 kronor i månaden bidra till poddens utveckling och slippa reklam och sponsorbudskap. Betalar du 60 kronor i månaden får du dessutom unik bonuslyssning. Läs mer och registrera dig via www.historia.nu/premium.